Vi brukar kalla Fredrik för våran tidspolis.
Tidspolis.
Det han skäller på oss när vi drar över en timme.
Ja, och nu har jag lärt mig hur mycket en timme är. För när jag gör glass, då går glassmaskinen en timme. Och den har en timer som säger det. Så att jag är ganska bra på det. Jag har en känsla för det där. Och då kan man märka, för glassen blir lite, precis som poddavsnitt, lite trögare mot slutet. Men den är jävligt god när den är klar.
Det är så god. Han har verkligen hasat upp den här glassen. Vi kommer att ha en glassdejt snart, du och jag, Fredrik.
Du slaft igår.
Ja, var det så? Oj då, jag tror det var fel söndag.
Vi ska ha en ny glassdejt.
Det är, vi får ha en ny glassdejt. Sen får vi väl släppa Fredriks glassavsnitt sen.
Glass.
Så är det. Glass, men vi ska alldeles snart presentera våran gäst. Men innan det så ska vi passa på och tigga lite cash från våra kära lyssnare. Och vill man stödja podden eller partiet eller båda så swishar man till 123-287-9617. Sen så har producenten skällt på herrarna här som har telefonen inte på flygplansläge under inspelningen. Så att nu passar jag på att skälla lite på er.
Ja, för fan, och sen,
när det sägs så här, och så ligger det, jag tror kanske det funkar om den är i fickan. Men då, ligger den på bordet så låter det
Exakt, men då undrar jag, varför klagar du på oss? Varför klagar du inte på gästen? Och vem är gästen?
Exakt, nu kör vi vidare här.
Ja, exakt.
Det är en bra, det var en bra övergång.
Tack.
Ja. Jo, vi ska ta och presentera dagens gäst. Så jag tänkte fråga dig, vem är du som sitter bredvid oss idag?
Jag heter Mosa. Jag är, ja just det, det här kanske jag borde tänkt på. Vem är jag? Ny medlem i Medborgerlig Samling.
Välkommen.
Tack.
Sen, en del av lösningen istället för problemet.
Precis. Sen, typ 2 månader tillbaka. Men jag, jag är debattör på något sätt. Har skrivit mycket debattartiklar och... haft åsikter ute i medier. Varit med på någon medpub. Brukar oftast fokusera på frågor som rör invandring, migration, integration och lite så.
Religion?
Ja, men det är ju liksom, men det är ju relaterat lite så, islam, islamism. Mm. Sådär. Mm. Annars är jag bosatt i Bryssel, jobbar som programmerare. Så hela liksom, politikgrejen har egentligen varit lite av en, det har varit lite av en slump. Eller inte slump, men jag har inte varit så, jag gillar egentligen inte opinionsbildning hela talet.
Och ändå så skriver du debattartiklar i GP och bulletin och vad det har varit.
Alltså det börjar väl med att jag bara, men jag har, som jag kallar en melaninsköld. Jag ska inte hålla på.
En melaninsköld?
Ja, berätta, vad är detta?
Ja, men alltså, många av mina polare blir kallar liksom rasist för men i princip vad som helst som är helt normala åsikter. Och sen så tänkte jag, men om inte de kan uttrycka sig utan att bli kanslade eller attackerade från alla håll, så får väl jag göra det.
Och du blir inte husblatter och det funkar liksom.
Eller Onkel Tom, som man säger.
Onkel Tom har man också sagt.
Det är ju inte så farligt.
Inte så farligt.
Nej, det är ju inte lika illa. Alltså, det har väl mest varit så att folk... bara liksom tyst backar undan från mig. Men det har liksom inte varit så att det sprids, eller det kanske sprids rykten. Jag är säkert nazistförklarad.
De flesta av oss är det någonstans. Ja. Alltså med tanke på hur vanliga, helt naturliga, rimliga åsikter har blivit stämplade som alla dessa olika epitet, så har vi väl alla, tror jag, i det här partiet råkat ut för det någon gång.
Sant. Alltså ibland undrar om folk har rest någonting. Det måste, alltså jag menar, om man åker vart som helst i världen, så det de menar är liksom superrasistiskt och jättegrovt är ju bara så här, det är default åsikterna över hela jorden. Liksom.
Snabbköpskassörskan och skomakaren och busschauffören och polisen och liksom.
Ja,
fast, man kan inte säga så här, för alltså, om du åker på till Kanarieöarna till exempel, då kommer ju du inte i kontakt med lokalbefolkningen. Du kommer till ett hotell och de ska ju vara serviceorienterade, och sen går du till en restaurang och vill ha dina pengar. Så det är inte så här, bara för att du reser betyder inte att du kommer i kontakt med
andra. Hur man reser, det är fullt möjligt.
Ja, det är klart att det går. Ja. Men jag menar många, att om någon reser eller inte, det säger ju inte om de har samlat på sig kunskaper. Bara för att säga,
du menar de flesta reser utan att verkligen prata med folk?
Ja, självklart.
Ja. Då är de någon slags turister, då blir de ändå behandlade annorlunda dessutom.
Ja.
Det är om man är på en plats i kanske ett par år och börjar liksom lära känna folk och sådär. Och är de
Jag ska säga, om man verkar på en plats, det är då som du blir en del i ett sammanhang.
Och är man turist så blir man ju särbehandlad på ett, det blir man ju fast på ett annorlunda sätt, för att man har mycket pengar och liksom att folk sliter i en och sådär.
Eller att de vill ta dina pengar för allt.
Ja.
Fast mycket av det som vi anklagar för att vara rasism här, om vi säger så här, ja men vi vill inte finansiera en ny moské i Skärholm, men det tycker vi är orimligt. Åh, ni är rasister, ni vill inte att det ska byggas moskéer. Mm. Men du kan ju ganska snabbt se att om du åker till Iran, jag vet inte hur mycket pengar de lägger på kyrkor i Iran, eller bygga liksom andra former av religiösa byggnader.
Nej. Så men på det religiösa ser du ju byggnader blir det säkert en annan slant.
Ja. Jo, men, jo, fast för en specifik religion, ingen annans. Det ser ju ganska snabbt att det är inte särskilt multikulturellt.
Nej, just Iran är ett exempel, men jag förstår vad du menar.
Är liksom att de lägger kanske inte skattepengar.
Nej, jag har hört att moskéerna där stänger till och med, för det är ingen som går dit längre.
Nej, det stämmer. Jag har också läst om det. Eller du vet inte om det stämmer, jag har läst om det.
Ja, folk går inte till moskéerna. Alltså, muslimer är ju minoritet nu i Iran. Det är 37% av befolkningen som anser vara muslimer.
Och de vet ju, de kan historia i det landet, så att de vet ju vad det var en gång i tiden, att det var något annat. De har något att vara stolta över som fanns långt före Mohammed krigare.
Ja, men det här är jättebra då. Du menar att det är inte majoritetsreligion i Iran?
Nej, alltså den större delen, de här undersökningarna vi gjorde på, var det 2020 eller 2021 eller vad det var, så var det, ja, alltså Shiom och Sunni och alla de här grupperna tillsammans var runt 37%. Resten var icke-religiösa eller artister eller agnostiker och så vidare.
Jaha, på riktigt?
Men vad händer? Alltså,
det här är jättespännande.
Jag hade ingen aning. Om du alltså går ut och uttryckligen säger jag lämnar islam i Iran.
Ja, det kanske inte ska se offentligt. Men,
hur menar du då? Då är de ju... Alltså...
Ja, alltså officiellt är ju landet 99% exakt. Eller sånt där. Men, men det är ju inte det folk... Alltså när de blev tillfrågade privat... Så är det inte det.
För hemma är man inte muslim, men så fort du lämnar huset, i alla fall om du är kvinna, så lär du vara 100% muslim. Annars så har vi ju sett hur det går i så här fruktansvärda videoklipp.
Hur ser det ut med etnicitet och språk? Hur är det fördelat? I...
Det är ju det som är grejen. Det var därför jag satt Iran ett dåligt exempel, för att det är rätt multikulti. Alltså det har det ju alltid, det är ju liksom, har ju varit hela typ premissen med Irans alltså existens från första början.
Det är ju en korsväg på många sätt liksom, för Sinaivägen och mycket handel och sånt.
Precis, och man tänker ju, alltså man kan, det är ju persiska och officiella språket, men det är ju 60% av befolkningen.
Ja.
Och resten är ju andra, det finns inte bra ord på svenska, Iranic, men liksom iranska folkslag, så typ kurder och lurer och så vidare. Och sen så finns det ganska mycket turkiska också.
Alltså, lurare alltså?
Ja, precis. Lurendrejeri, det är mycket som händer där.
Det finns arabiska folkgrupper också. Alltså,
ja, i västra finns det arabiska.
Och så ganska mycket afghaner. Mina afghanska grannar är ju... Ja, deras familjer och släkter har ju bott mycket i Iran.
Ja, de blir ganska illa behandlade där.
Betyder det att du har ett iranskt påbrå, är det så? Eller?
Mm.
Okej, jag fattar. Då blir jag genast nyfiken. Om det nu är så här, så som du beskriver, då undrar jag genast, så här, finns det en iransk spritkultur? Och vad har de för hussprit? Liksom? Är det raki eller? Ja, mycket, ja. Får höra.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är förvisso första generationens invandrare, men jag kom ju till Sverige när jag var typ 2.
Ja.
Men jag vet att de super som fan där.
Bakom
stängda
dörrar. Ja,
det också måste vara, som du säger, bakom stängda dörrar. Ja, för det är officiellt sett förbjudet.
Ja, men det är mycket hemmafester.
Det som är guldstaterna är också inomhus, i sitt eget hus så händer det mycket grejer. Liksom.
Ja, precis. Men har inte de börjat sälja, eller kanske bara till icke-muslimer?
Nej, turister. Men du måste visa upp ett utländskt pass när du handlar. Det är typ sett på baksidan av livsmedelsbutikerna, så finns det en lite... anonym dörr, och så inne där så finns en jättebra sprit och
Men Iran då, var är det hembränt eller vart köper man de här grejerna?
Det lär ju vara hembränt. De lär ju smuggla och
smuggling måste det vara förstås. Ja.
Säkert. Men alltså det finns ju, jag tror att de har nog en historia av vinproduktion tidigare.
Mm.
Jag menar Shiraz, alltså det är ju en det är ju en av Irans största städer.
Just det.
Ja, just det. Så det är en druva där.
Det är en druva därifrån ursprungligen. Så jag tror att innan islam så drack ju folk öppet.
Ja, det här behöver vi reda. Det här kommer vi att återkomma till.
Det är de här grejerna som gör att jag tror att Iran kan bli riktigt awesome när det där är bortstädat liksom.
Antingen blir det awesome eller så kollapsar det och blir som, det blir balkaniserat.
Ja, så kan det bli. Att det inte blir ett sammanhållen
Det blir
stat,
de här separata liksom. Regionerna. Ja. Men,
och det är risk också att det blir liksom en failed state på lite olika sätt. Så att det inte...
Ja, det kan bli en militärdiktatur. Det kan bli att revolutionsgard bara kastar ut mullorna och säger okej, men vi skiter i den här islamdelen, men vi ska fortfarande
bestämma. Fortsätta liksom. Styr, så. Ja. Men man blir så sugen när man ser... när man ser Södkusten nere där som i princip är potentiellt paradisstränder för riktigt schyssta hotell och sådär. Så man enorma fält för spannmålsodling. Mm. Och så finns det berg med snö. Och
ja, det är ju princip, typ en skidresort.
Ja, i princip heliskiing. De riktiga skidnördarna, de har ju åkt heliskiing i Iran. Liksom.
Ja, just det.
Så att, det finns ju massa coola grejer. Liksom, som, och storstäder som... Jag har en vän som har en iransk fru. Hon vill väldigt gärna bo nära Stockholm, för det är liksom det enda i Sverige som hon så ens påminner om där hon växte upp. Liksom, det är fortfarande så här alldeles för fjuttigt. Liksom, för, ja.
Stockholm är...
Hon tycker att Stockholm är liksom... Hon vill inte bo i en småstad, för hon behöver Stockholm. För det liksom, där finns det lite storstadspuls, men det är ändå liksom... blaha blaha mot hennes uppväxt liksom i Teheran.
Så jaha, okej, okay, ja, för att det är, ja. Ja, jag förstår.
Men hur stort är Teheran då? Hur många är det som bor där?
Jag
kan inte gissa. Men det är stort, alltså, landet är ju betydligt större, alltså hela landet är ju större i Sverige, både geografiskt men också betydligt mycket fler människor. Men just hur många som bor i huvudstaden, det känner jag inte.
Man lever, eller levde i alla fall mycket mer utomhus också. Alltså,
ja, det är ju lätt att göra när det är... Ja. Nej, inte typ,
precis, liksom. Det är inte drivis och slask och försenade bussar överallt.
Nu jag vill komma tillbaka här. För, så ditt engagemang i samhällsfrågor, vi backar dit.
Ja.
Så det menar att din drivkraft här är någon form av så här, nästan lite så här, jag tänkte säga social justice, att eftersom andra blir påklistrade epitet så har du tagit på dig den här kappan att du måste vara... gå i bräschen för att andra inte kan få yttra sina åsikter.
Nej, men, det var kanske så det började, men man, alltså, jag har gjort det, alltså, jag har ju lärt mig uppskatta det också. Så det,
ja,
man gör ju det till sin grej. Alltså, det har ju blivit mer kul med tiden, men det har ju inte någonting jag varit sugen på, alltså, när jag började, utan det var, jag kommer typ ihåg när jag fick den här tankställan på riktigt, och det var, jag var ute i typ nära, vad var det, Saltholmen i Göteborg med lite vänner, och det var typ någon av någon i sällskapet som bara började så här, fy fan, vita människor är jävla äckliga. Och du vet, grejen är att vi, så här, jag var ju med mina
polare. Det stämmer.
Bland, men så här, mina liksom, killkompisar var ju också där som är vita män. Jag var så här, vadå, är det här okej, okay, eller va? Alltså, det här är ju helt stört. Och de reagerade typ inte, de tänkte säkert saker, men... De ville väl inte...
Har du låg profil?
Ja, och jag var så här, nej, men det här är ju typ någon jävla psykos, masspsykos liksom. Mm.
Det är ett ganska bra ord tycker jag, som jag ganska ofta kan applicera på det svenska samhället. Men nej, vi har ju haft någon slags gemensam konsensus om att rasism mot vita existerar icke.
Ja,
vilket
precis.
Är helt fascinerande, för att vi ser ju dag ut och dag in att det faktiskt existerar i det svenska samhället på många, många platser där svenskar är i en alltså, grav minoritet.
Mm. Jo, jag kommer ihåg det från min egen uppväxt också. Det var ju inte, alltså, det gick, var ju tämligen konsekvensfritt att kalla en svensk tonårstjej för svennehora, liksom. Det gjorde ju folk utan problem. Men hade man gjort det motsatta så hade det ju varit mer
problematiskt. Liksom. Då hade det sitter hos rektorn och samtal hem och HVB hem och hela kitet, om du hade vänt på det. Så är det ju, typ.
När var det här? Hur är vi liksom 2000-talet?
Ja, precis. Det var 2000-talet. Ja, men innan 2020 var det i alla fall. Det var nog kanske någonstans runt 2018.
Mm. Ja. Okej. Okay.
Men jag började nog inte skriva förrän efter det. Jag tror det dröjde ett tag. Men det började som, jag började tänka på att så här, det här är helt stört. Och men jag får bara börja skriva någonting. Jag skrev så jävla dåliga debattartiklar. Ingen behöver googla mina tidigare debattartiklar.
Ja, det där är jobbigt. Man blir ju det är som med vin, man blir bättre med åren.
Man måste ju börja stapla någonstans. Liksom,
ja. Så. Ja, men jag är väldigt tacksam för att de blev publicerade, så att jag fick en chans att liksom, öva på det. Och...
Men vart var det du blev först publicerad? Vem var det som tog in den första artikeln?
Liksom? Det var Bulletin.
Det var Bulletin, ja. Det är en inkörsport till tyngre droger helt
precis.
Enkelt. Sen kan man avancera.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men så, ja, så började det. Men nu har jag, alltså, ja, jag kan fatta att nu har jag liksom blivit lite inkörd. Jag har ju liksom fler åsikter, alltså om åsikter om andra saker, invandring med. Men jag kan fatta att det är det, för det är oftast det som också blir publicerat, som jag skriver om.
Ja, det där är så jobbigt. Att det är så här, vissa saker är alla öron till marken och andra saker skiter de i.
Ja.
Ja.
Men det är ju alltid kul. Men nu är vi rätt många blattar som är liksom invandringskritiska och sådär. Så att nu borde det egentligen inte vara så spännande längre. Men antar att det var det för ett par år sedan. Att man säger yes, ännu en typ husblatte.
Mm. Så, vad var det du kallade dig? Hanif Bali från Wish?
Ja, just det.
Alltså, det tycker jag är klockrent. Den är bra.
Ja.
Ja. Men ja, du skickade ju lite länkar till mig. Jag hade ju faktiskt läst om det redan innan. Och bland annat har ju du uttalat dig i frågan om det här med återvandring och så. Att det kanske inte fungerar överhuvudtaget. Utan att vi istället ska titta på integration. Och du nämner också då att vi skulle kunna hitta någonting gemensamt att samlas kring här i Sverige. Istället för att försöka skicka ut folk. Mm. Vilket jag förstår, det har ju en viss alltså det är en svårighet att skicka ut folk därför att det tar väldigt mycket tid och pengar, medan att samlas här kanske då är en lättare. Men jag är lite nyfiken på hur skulle vi kunna samlas i Sverige om vi lever så segregerat som vi gör, och hur skulle vi i sådana fall kunna lösa det om vi inte tvångsförflyttar folk?
Jag tänkte glass direkt, får jag bara säga.
Men det kan glädja alla, men jag vet inte om det gör att vi flyttar.
Ja, baklava glass. Ja.
Kan man, kan man.
Men jag tror att alltså, dels, det är, för jag vet att det var en del som ställde den frågan. Ja, men jag skrev en debattartikel, det var ju några veckor sedan, och så tyckte folk att det saknade ett hur. Och det finns en anledning till det, och det är att jag tror att politiken är ganska begränsad där. Och alltså det är en kulturell förändring som måste ske bland svenskar. Och jag tror att det man måste börja med är att leva i verkligheten, vilket inte är liksom Sveriges nationalsport direkt.
Vi är inte bäst i klassen där.
Nej, det är liksom så mycket önsketänkande om hur saker, liksom det borde bli så, det borde bli så där. Alltså bara så här, det här är det vi har nu. Och det var väl inte vad folk önskade sig. Med lagstiftning, visst, alltså, jag är inte emot en viss återvandring, det måste ju ske. Men det kommer liksom inte, det är inte möjligt, alltså de siffrorna som folk fantiserar om, det kommer inte hända.
Nej.
Det finns inte, alltså dels finns inte opinion för det, och dels finns alltså, praktiska skäl och så vidare. Så politiken är ganska begränsad, det kan ske en viss återvandring, man kan skärpa vissa krav vad gäller språk och man gör satsningar här och där och skärpa straff och bla bla bla. Men alltså det är någonting som, alltså hur ska man förklara?
Alltså börja med de här talen som du pratar, och det menar att det finns folk som har, när de drömmer om fantasital, det är så 1 miljon,
ja precis, det är ju bara glömma.
Ja, det kommer inte hända.
Men frågar du NMR så kommer du säga 2. Alltså förmodligen, oavsett hur det ska gå till.
Men det de önskar är väl ett slags inbördeskrig då. Men då,
gud vad trevligt.
Ja, priset är ju att okej, men då förlorar Sverige Malmö, Göteborg och Stockholm.
Ja, absolut. Minst.
Men de största, ska man säga, återvandringarna har egentligen, i historien har ju varit ganska begränsade också. Det är väl egentligen de nordafrikanska länderna när de kickar ut judarna på 40, 50 och 60-talen egentligen.
Hela Mellanöstern kickade väl ut judarna under den tiden?
Ja, precis. Då kom man ju upp i kanske 70, 80, 90 tusen exakt. Totalt, men det tog ju ett antal år.
Ja.
Och det är ju också samhällen som vi har inte det i oss riktigt.
Men det stämmer ju. Pakistan har ju, vad är det, 1 miljon afghaner.
Ja, men det stämmer ju. De skickar ju, det är ganska nyligen
jag
också.
Jag tror att det är till nästan mot 2 miljoner som du pratar om.
Men då är det ju över en gräns. Det är bara liksom, det är lite annat om när det ska folk till andra sidan
jordklotet. Kan vi inte kasta dem till Norge, då har vi bekymmer, det är det du säger.
Och vi vill inte vara som Pakistan heller av väldigt många skäl.
Nej, det finns så mycket där som inte är vårt sätt att göra saker.
Och liksom ett 10,000 personer, det är ju det kommer typ inte göra någon skillnad. När det gäller segregation och sådär.
Det är för att angripa grov brottslighet.
De värsta islamisterna, de värsta gängkriminella och sådär.
De som är absolut längst ifrån.
Men tror du inte att det påverkar många andra också? Bara att veta, om alla vet någon i sin hood som har blivit utskickad liksom.
Men då är det också frågan, för att så här, om vi tar till exempel de värsta islamisterna, det kan funka för att en del av dem är första generationens invandrare.
Ja.
Det är när det börjar komma till andra generationen, det börjar bli jävligt svårt. För att det är så här, säg att någon är född i Sverige, föräldrarna är från, säg Irak.
Mm.
varför skulle Irak vilja ta emot en islamist? Lång tid tror du det tar innan Irak bara stänger flygrummet alltså för Sverige?
Men det å andra sidan så kan ju, om EU vill göra detta, så kan ju EU stänga så att inga från det landet får visum längre förrän de tar emot sina egna medborgare. Men EU totalt sett har ju mer sådana här problem på sätt och
fast
vis.
Det här liksom. Var ju nu svenska medborgare som vi pratar om.
Ja, just det,
men vi har ju till och med tittar du på till exempel Alejandro-släkten liksom i Göteborg, jag menar, den här snubben, han har ju barn som är födda i Sverige som i sin tur har barn som i sin tur, alltså det är ju
men det där problemet har vi också med Kalle Blomqvist typ, alltså de som blonda blåögda skurkar liksom och rövhattar. Vi måste ju ha en lösning för det också.
Och då blir det väldigt svårt att hitta vilket land vi ska kasta dem till när de har ett medborgarskap och deras svenska.
Då får man hyra John Mayen av Norge och släppa ner dem där.
Ja. Men det är den praktiska delen och så här, sen kommer man ju till den etiska delen också. Och det är så här, det är inte deras föräldrars ursprungsländers fel att de har blivit så här. Det är vårat ansvar.
Just det.
Och vi kan inte bara, alltså vi kommer inte bli ett bättre land om vi hela tiden ska skjuta ansvaret ifrån oss och någon annan ska liksom det ska lösa sig via någon annan. Du kan inte vara den typen av kriminell i många av de här länderna.
Det hade i och för sig varit lite toppen då att de kanske skulle sluta vara sådana kriminella om de var tvungna att vara där.
Ja, absolut.
Så jag förstår ju ändå den poängen också.
Precis, de skulle väl bara hamna i fängelse direkt, men liksom vi har på grund av vår ansvarslöshet och vår liksom usla politik, men också på grund av våra kulturella problem som har vi skapat de här människorna, många av dem. Och då är det så här, vi måste göra läxan och liksom skärpa oss och ta ansvar. Mm. Och så här, vi får väl bara låsa in dem.
Bygg arbetsläger, eller vad är Chang Frick-vägen? Liksom, stora arbetsläger i norr. Liksom.
Men nu fastnar vi på det så här. Vi fastnar på de här ytterligheterna. Ja. Det är inte så intressant egentligen, tycker jag. Du vill ju gå in på ett annat spår, som jag kanske är intresserad av. För att då säger så här, om vi... nu leker jag tal, de här effektiva. Men vi säger så här att det finns 100 000 människor i Sverige som teoretiskt skulle gå och utvisa eller låsa in i fängelse, eller vad det nu är. Mm. Jag bara tar ett tal, och det kanske är 50, kanske 10, kanske 200. Mm. Och sen är det då, säger då, 1 miljon människor, återigen bara ett tal taget ur luften, som är människor som saknar, som är inte integrerade på en rimlig nivå, säger vi då. Det är väl egentligen denna miljonen där som är den intressanta frågan. Så här, hur förhåller vi oss till det? Eller?
Mm.
Och då blir första frågan så här, är det ens ett problem?
Att de inte är integrerade?
Ja.
Egentligen inte, eller så här... Det var inte så vi ville ha det. Men nu är det så. Och då...
Vem vill inte ha det så?
Ni då kanske. Men, men, liksom, men jag vill ändå hyfsat assimilera det.
Vi räknar
men
liksom, in dig i viet nu.
Men det var inte så svenskarna ville ha det. Att det skulle finnas massa liksom, mindre nationer i nationen.
Nej.
Men nu blev det så. Och då liksom, det behöver inte vara ett problem om vi kan få de här mindre nationerna att vara lojala i första hand till Sverige och bli nationalister och sköta sig, så kanske de helt enkelt får vara i fred. Så,
men är det egentligen det viktigaste Sverige de är lojala mot? Är det inte någon slags västerländsk värdegemenskap? För jag har ju mycket med danskar och britter och om vi pratar om västeuropeiska.
Det låter som en slavhandel. Jag är min källare.
Nej, jag har med dem att göra, säger jag bara. För mig är det inte jätteviktigt att danskarna blir svenska, även om de har en svensk växel att lägga i, för att de som har varit mycket i Sverige har släkt i Sverige och kanske bott där. De har en svensk växel, men egentligen, om de i grunden är mest lojala mot Danmark, så är det ingen stor skada, eftersom vi och Danmark har väldigt gemensamma värderingar och gemensamma säkerhetsintressen till exempel. Medan problemet blir mer med länder där man har helt andra värderingar och helt andra intressen, då blir lojaliteten mycket viktigare på något sätt.
Som Göteborg till exempel.
Som Göteborg, exakt.
Exakt. Nej, men jo, absolut. Det är, som du säger, det är skillnad om det är liksom nordbor eller europeer. Mm. Men ja, om det är folk som kommer från Mellanöstern, det är så här, okej, men ni kan få ha olika syn på äktenskap och barnuppfostran och ha olika andra traditioner och whatever. Men det är liksom, det viktigaste är ju att nu tillhör ni Sverige. Mm. Och det är liksom, det är högsta lojaliteten och det är det ni vill leva och dö för. Om saker drar till sin spets på något sätt. Om det skulle bli krig, om det skulle bli en konflikt och så vidare.
Men är inte synen på äktenskap och barnuppfostran väldigt centrala saker i ett samhälle för sammanhållning och ska säga, tillit? Mm. Så att även de sakerna blir ju ett problem. Man kan vara hur lojal som helst mot Sverige och vara beredd att ta till vapen för att försvara Sverige. Men om man har, ska man säga,
om du slår din fru och dina barn.
Ja, men
det är ännu mer det, om du slår alla dina fyra fruar och dina barn på helgerna.
Men vi kan ta favoritexempel, Knutby-sekten. Mm. Om man har den synen på äktenskaplig samvaro och sådär, det är ett problem ändå. Mm. Liksom.
Ja, precis. Det kan ju inte vara hur, det kanske inte kan vara hur fritt som helst. Det finns den här som jag tycker är ganska inspirerande, det är ju Parsis i Indien. Det är en ganska rolig historia. Rishi Sanjan heter det. Det är en slags legend, men det finns en viss sanning. Det är när alltså perserna flydde från flydde från Iran då, när muslimerna invaderade. Det var ett par hundra år senare, zoroastrier, som inte ville konvertera. Och så flydde de till Gujarat i västra Indien. Och när de kom dit det var liksom en massmigration, folk kom i 10 000-tal dit och sådär. Och sen så enligt den här legenden då så kungen som styrde där frågade dem, liksom, okej, vilka är ni, vad står ni för, vad tror ni på, vad är era värderingar, vad är era traditioner och så vidare. Och sen behövde de förklara liksom, liksom allt om sin religion och sin kultur och så vidare. Och sen så var det bara att han cherrypickade, men det här får ni behålla, det här får ni inte behålla. Så har vi en deal, så måste ni vara lojala till oss, om det blir krig så måste ni kriga för oss, och ni måste lära er språket, och ni måste klä er som oss, och ni får inte hålla på och konvertera, alltså missionera i vårt land. Men håller ni till de grejerna så får ni behålla liksom, i övrigt, ni får era tempel, ni får era ritualer och traditioner och allt sånt där.
Han körde raka puckar, fiskar på disken bara.
Ja, så har vi en deal och vi har en deal. Och Zoroastrier är nu Indiens liksom rikaste, mest framgångsrika minoritet. Alltså det är typ så alla de här superstora företagen i Indien, liksom Tata och allt där, det är Zoroastrier, rika från Persien liksom. Och de är också väldigt respekterade. Och de har hållit ett löfte. Så här, man får inte konvertera folk till zoroastrianismen i Indien.
Sen är väl zoroastrier är väl inte missionerande i grunden? Eller var de ens innan? För jag uppfattar det som är som ett prästerskapets religion. Och så alla utövar inte religionen så mycket. Utan det är en liten elithistoria.
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Elitreligion var det nog inte förr, utan det var ju liksom, det var ju många som var zoroastrier i Iran, men jag vet inte riktigt hur det såg ut. Jag vet liksom att den regeln om att konvertera, den finns ju, alltså man kan konvertera utanför Indien, men i Indien så kan man
inte
alltså, än idag, och det är liksom 1000 år senare, eller mer än 1000 år senare.
Vilket århundrade var det ungefär när invaderade araberna och
vet inte exakt årtal, men det var ju inte, alltså det var ju,
det var några hundra år efter, först gick de ju västerut och
det var Rashidunerna tror jag. Så det var ju alltså kalifaten alltså precis efter Mohammeds död, men
700-800 år efter Kristus
ungefär. Jag tror att zoroastrierna flydde runt 900. Men jag tycker bara att det var ett så här bra exempel på hur de löste det, att de bara så här, det här är kompromissen vi gör. De här sakerna får ni göra och det får ni behålla. De andra grejerna, nej. Och det har uppenbarligen funkat, även om, okej, vi vet inte hur mycket av det här som stämmer. För det är ju ganska länge
sedan. Det är ett tag
sedan. Eller om det var några som sa, okej, den deal ligger inte, vi drar vidare någon annanstans. Ja. För det finns ju zoroastrier
i andra.
I vissa afrikanska länder har ju små skvätter av det där också. Ja. Zanzibar var ju exempel ett sånt ställe där det finns just en del. Det.
Mm. Men det illustrerar liksom, alltså det här... Liksom, man ställer kraven tidigt och är väldigt tydlig med vad som gäller. Och då kan man få ett samförstånd. Det här har ju inte Sverige gjort. Eller egentligen något land.
Det är lite jag tänkte fråga. Är det här det stora misstaget? För att vi pratar så otroligt ofta om att vi har bara landat i att vi har misslyckats med integrationen. För det är ju ingen som sätter ord på vad det betyder. Alltså vad var det vi inte gjorde? Den har inte existerat. Det vi gjorde var ingenting. Och det vi också gjorde med liksom oss själva var att vi berättade för varandra att vi inte har kultur. Så det är alltså omöjligt för någon. Alltså, det är bara så att,
vilja? Alltså, det är så här, om jag skulle liksom flytta nu till ett land där de bara, men vi suger. Ja. Då skulle jag varit så här, okej, men då kommer inte jag bli som er. För jag vill inte suga.
Nej. Vi har ingen kultur, men om vi har en sån dålig och ondskefull och rasistisk.
Ja. Eller löjlig. Små grodorna.
Men det är det vi har sagt i alla dessa tider. Ja. Så att jag menar, det är omöjligt att lyckas med en integration.
Men kanske inte det allra värsta det här ni vet, att ingen berättar om reglerna.
Nej.
Utan regeln är... Det är som the first rule of Fight Club. You don't talk about Fight Club. Ja. Så är ju verkligen svensk kultur. Ingen berättar hur saker och ting ska göras.
Utan så är det en sjukt udda också samtidigt.
Ja, absolut, men det är ju den mest extrema. För jag minns det när jag har kanske berättat förut. Om jag hade en brevvän på mellanstadiet. Från östkusten i USA. Och det var så slående i den här brevväxlingen. Hur han som var då 11-12 och jag som var 11-12. Hela hans liv var väldigt så här strukturerat. Det var liksom, det fanns ett visst sätt som man gjorde för att fråga om en kompis ville gå ut och leka. Och det var hela det här med den började prata om liksom, man ska ha en liten skolbal och så här, då ska man fråga. Allting var enligt ett visst mönster. Mm. Ingenting sånt hade vi i Sverige. Och då kan man tycka att det är fånigt att man liksom ska strukturera det. Men det innebar var ju att alla, oavsett hur trygga och starka och kände sig i socialt samspel, kunde göra rätt.
Mm.
Följer man protokollet så blir det rätt. Då får man vara med. Mm. Det är ett väldigt inkluderande sätt att vara. Och Sverige är precis tvärtom.
Ja, alltså, precis, att ha krav också är ju en biljett till gemenskapen. Mm. Det är det. Men det är sant. Det apropå det här med liksom, återvandring och sådär också, det är liksom en annan grej som kan störa mig lite med de som vill ha en slags massåtervandring. Är så här, men vi har inte ens försökt några av de lösningar som borde vara enkla lösningar först. Och redan nu börjar folk prata om att här, ja, men man måste få 1 miljon att flytta ut. Okej, men kan vi börja med att kasta ut de radikala imamerna?
Ja.
Alltså bara eller de som är dömda för grova brott. Ja. Ni kan inte ens just dem. Det kom väl något utspel från typ förra veckan. Ja, nu tar vi tag i det här liksom, att alla som döms till fängelse, då ska det vara liksom krav på att man ska påkalla utvisning.
Har vi på riktigt inte haft det som regel? Ja.
Kommer vi ända till 2025 utan att ta de här riktigt lågt hängande frukterna? För jag tänker så här, inte ens en vänsterpartist kan väl liksom stå och gå upp och propagera för att det är fiffigt för Sverige att behålla någon som har begått liksom 10 våldtäkter mot liksom kvinnor.
Men de kan det, tror jag inte de spelar. Men de här enkla, berätta, lågtäckande frukterna.
Ja, men...
skit i återvandringen. Det där, det är,
men muslimska brödraskapet är väl inte förbjudet att ha samröre med dem? Trots att det finns hur mycket liksom, data som helst på att de försöker liksom infiltrera de infiltrerar hela Europa.
Han är ju en terrorgrupp i de flesta länder.
Ja, de är väl förbjudna i massa länder i Mellanöstern.
Ja, alltså precis. Så att, som exempel dem.
Men då är det ändå återvandring då utav de som är kopplade till.
Ja, de som går och utvisar kan man ju utvisa, och resten är ju bara så, men släng in dem i fängelse, kasta nyckeln. Det är samma med liksom gängledare. Okej, men är du gängledare, varför sitter, alltså är det inte bara default att du sitter forever?
Liksom? Vi behöver inte ha ut dig igen.
Nej,
det är bra.
Det finns fortfarande inga ungdomsfängelser väl?
Jag tror att det är på gång något nytt där, va? Faktiskt. Alltså att man håller på med det just nu med någon utredning kring det.
När det gäller fängelseplatser så finns det ju ett mycket större problem. Och det här är ju, vi kan kalla för Lex Johansson, som är Morgan Johansson. Mm-hmm. För att man har ju vetat länge att vi har brist på fängelseplatser. Mm. Men problemet är att fängelser i svensk regi, alltså det kostar sagolikt mycket pengar att driva. Det kostar sagolikt mycket pengar att bygga och det tar väldigt lång tid att bygga.
6,5 per dygn tror jag prislappen börjar på.
Ja, men det är galet i varje fall. Och då har man ju liksom inte byggt. Och nu såg jag någon utredning här som sa att i worst case scenario så skulle vi behöva utöka fängelsekapaciteten med 480% och i best case 120 liksom, så där någonstans emellan. Och det kanske, nu vet jag inte vad det är, men vi bygger typ 20% nya fängelseplatser. Så det är liksom, vi har inte ens på ritbordet börjat fundera på vad vi behöver. Och det är den prislappen som du pratar om, 6,500.
Sen kanske det är så att jag kostar på mig att få hjälp med städning en dag av 14, 13 dagar sköter jag det själv. Mm. Vi skulle kunna börja med att fängelserna skulle ha det så också.
Ja, men det är,
men det är skitsam. Alltså, ja. Inte ens att inkapacitera de som är värst. Det har vi inte möjligheten till, men då skulle man faktiskt kunna skicka dem utomlands. Ja. Därför att vi kan hyra fängelseplatser. Det finns säkert gott. I Nederländerna har väl överkapacitet. Alltså,
ja. Rumänien hade, det går väl att lösa. Rumäniens billigaste fängelse kostar 3 euro per dygn.
Ja, men precis. Vi tar några av dem. Liksom. Men
om vi tar 5 så blir de jätteglada.
Om vi säger att vi gör det här första steget. Då. Vi tar de här värsta. Vi skickar ut så många vi kan av dem som är liksom riktigt grova kriminella som är medborgare i andra länder. Vi stänger ut dem och så gör vi det alldeles obeaktat vilket land. Mm. För att vi skiter alltså i det här som heter verkställighetshinder. Vi skiter i det, för du har varit här och du har begått grova brott. Så vi kastar ut dem. Och så bygger vi massa nya fängelser och så hyr vi platser för 3 euro dygnet. Men vad är nästa steg sen?
Okej, nu ska vi se. Alla grovkriminella, alla radikala imamer. Om vi stänger ner alla radikala moskéer.
Ja, det låter toppen. Vi har den här borta. Så.
Ja, men det är bara, alltså, för då, liksom, då ska folk hålla på att leva i lallan. Det är bara så, ja, men vi har religionsfrihet. Det har vi. Men om vi slutar bullshitta så vet vi ju att radikala islamister, alltså alla vet ju att det finns inga radikala hinduer som försöker infiltrera Sverige.
Full religionsfrihet.
Jag trodde det var judarna som styrde världen.
Ja, just det.
Men det kanske är så att full religionsfrihet är en lyx som vi kunde kosta på oss när vi var ett homogent land. Mm. Nu så finns det en religion som i princip är en dödskult.
Ja, men om de muslimska länderna begränsar vilka som får liksom jobb, verk i deras moskéer, ska vi inte typ kanske titta, alltså de välfungerande muslimska länderna gör ju det. Varför tittar vi inte, alltså de gör ju det av en anledning. Ja, då kanske vi också.
Men de är ju också polisstater och diktaturer, och det är därför det känns svårt för Sverige att göra det. Ja. Jag tänkte också, jag vill fortfarande fastna lite i det här med massåtervandring, för ibland tänker man så här, ja, men det har inte med så Ola Källqvist, min gamle vän, la upp en tråd idag på X som handlar om en massa saker kring hur vi hanterar avvisningsärenden, och jag tror det var 12% av de som har beslut på att de ska lämna som överhuvudtaget lämnar landet. Och då kan man tänka, ja, men då kanske det är så att om vi tar hugger till med 1 miljon, ja, men då är det ju 120 000 som lämnar i alla fall.
Vi klarar 10% ungefär.
Problemet med det är ju att det är ju sannolikt inte rätt 12% som...
Nej, det är
de snällaste.
För de som är allra svårast att bli av med, det är de som bara skiter.
Men det är ju bara att göra det så kostsamt som möjligt. Alltså, om priset att inte göra det är högre än... Alltså, om priset att stanna är högre än att dra, så kommer de ju dra.
Just det. Och det betyder att då kan man inte ha fri tandvård och sjukvård och skolgång och såna här saker man har.
Vi har bara, om vi kan, vi häktar ju folk helt sinnessjukt mycket i Sverige och låter folk stanna i häkten liksom
i månader.
Ja, till och med får kritik för det. Absolut.
Så och så om vi kan göra det, varför kan vi inte göra mot dem? Man bara, okej, men sitta i ett häkte då tills du bestämmer dig för att dra.
Jag tror vi har under 600 förvarsplatser totalt i migrationsbranschen, om man säger så. Under 600.
Det finns ett ganska stort förvar i Märsta, va?
Ja.
Men problemet...
De är inte ens 120 där, tror jag. Det är 60.
Och du kan tydligen bara sitta där i ett år. Och har du då prokrastinerat vid varenda utvisningsförsök, det vill säga att när du står på flygplatsen så skriker du, jag har en bomb, jag har vapen, jag ska döda er. Alltså du låtsas vara terrorist, då kommer inte du kunna kliva på planet. De kommer inte ta med dig, du blir ett säkerhetshot. Då får man ju typ ringa polisen och så får man ta tillbaka dem till det här förvaret. Och så görs detta om och om igen. Och har du då suttit på förvaret riktigt länge, då kan vi inte behålla dig där. Så då har vi liksom en regel som säger, nej men det är 12 månader, sen så släpper vi ut dem.
Kan man inte åka med chip till Gaza?
Ja, exakt. Men det är också här,
ja, men vadå, ska man bara ge upp då?
Det är så, det är liksom, va, men då måste vi ändra reglerna. Det är det vi måste göra, vi måste ändra de här reglerna.
Det här är ju alla de här, okej, jag fattar att jag fantiserar lite när jag säger det, lågt hängande frukter. Men det är liksom alla de här grejerna som vi bara skiter i, eller inte skiter i, men vi gör ju inte dem.
Nej.
Och det kanske, om man fixar det här, då... Ja, alltså så här,
då
kan vi
då?
Ja, men då kan vi börja diskutera. Alltså, om inget av det här har noll effekt, ja, då kan vi börja liksom diskutera massåtvandring i alla fall. Mm. Men då har vi i alla fall försökt med liksom de sakerna som finns till hands, eller vad man säger.
Det första steget är ändå utvisning, men det rör sig inte om alla som inte har lön. Det är inte det vi pratar, utan nu pratar vi kriminella, liksom så här, islamister, den typen av personer. Mm. Det är ändå den allra liksom första saken som du hade liksom rekommenderat.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg att väldigt många människor, alltså när det kommer till islamister till exempel, de tänker ju inte... Ibland får jag intrycket att alltså många tror att... Liksom, även, alltså, muslimer liksom har någon slags hemlig konspiration tillsammans. Det är ju inte så, utan de flesta är liksom, de är inte så jävla engagerade i sin religion eller någonting, men skulle du fråga dem typ så här, vad är viktigast liksom islam eller Sverige, så skulle de säga islam.
Mm.
Men det är ju inte någonting de kanske ens någonsin har tänkt på. Liksom skulle man plocka bort alla deras ledare och människor de ser upp till, då skulle många av dem ändra uppfattning ganska fort, för att de är inte så investerade i
precis här,
utan det är oftast några som driver och sen så resten bara
är det inte lite, ni kommer ihåg vad det stod på Toyota-bilarna när vi var yngre,
my Toyota is fantastic,
exakt. Man mätte ju det sen och det visade sig att en väldigt stor andel av Toyota-ägarna tyckte att deras Toyota är fantastisk, för att åker man omkring med den dekalen så att inte tycka så skapar inkonsistens i kognitiv dissonans helt enkelt. Och det blir inte av att pilla bort dekalen, det är mycket lättare att ändra vad man tycker. Och egentligen kanske det är så att när man blir medborgare, att svära trohet mot landet och berätta om det, och det står liksom den här personen har sagt att Sverige är viktigare än mitt gamla hemland, min religion och andra sådana saker. Då, som du säger, är man inte så investerad i det där gamla, då kommer ju många att tänka och tycka så.
Ja, jag tror att det räcker nog inte att säga det en gång såklart. Men, liksom, men det var det jag menade med kulturell förändring av svenska, därför att alltså, det här är ju inte en förväntning som ställs liksom, på invandrare när de kommer hit. Men om det hade varit liksom default, alltså att alla förväntar sig att du som invandrare ska vara liksom stolt, du ska också vara stolt svensk, du ska också vilja vifta Sverigeflaggan, och liksom du ska vilja militärtjänstgöra, det är liksom det...
Vill ju fan ingen svensk heller.
Nej, precis, men om det hade liksom inneburit att en social status...
Just det.
Det hade gjort stor skillnad, och det här går liksom, sådana här grejer går inte lagstiftet, utan det är svenskar som måste också förändras i sin mentalitet. Att svenskar måste liksom stå upp för sitt land och älska sitt land, för annars kommer inte invandrare göra det.
Nej. Och egentligen är det så att det finns i de flesta liv ett ganska bra läge, för jag minns när min flickvän på den tiden var dagisfröken på en förskola i ett av Jönköpings utanförskapsområden. När de var ute och gick i skogen så tyckte barnen var läskigt. De var ju nästan alltid bara i högstadieområdet, men med förskolan så gick de ut i skogen. Så kom de på en höjd och en glänta, så såg man de här höghusen. Då började barnen hoppa och dansa och skrika, Sverige, Sverige, yeah! För då såg de, så för dem var ju Sverige... allt det där trygga liksom. Så de ungarna hade man, genom att bjuda in dem, så hade man kunnat, det fanns liksom ett stort fönster och bjuda in dem och göra dem till fans liksom för Sverige i vidare mening, och inte bara högstadieområdet de kände till, utan mycket annat.
Mm.
om man hade sagt, det här är Sverige, ja, det här är Sverige, det här är svensk kultur,
ja,
det här är det sköna och bra med Sverige, detta är lite knepigt, men vi förklarar.
Ja.
Man kommer rätt långt med det,
ja,
tror jag.
Absolut, absolut. Ja, nej, det är också på något sätt också typiskt svenskt att tro att man kan outsourca jobb till staten.
Mm, absolut. Ja, det är en del av den svenska kulturen.
Där har vi guldmedaljen.
Ja, precis. Ja.
Nej, men så att det blev liksom en lång men liksom det var lite syftet med artikeln i alla fall, liksom, för att komma tillbaka till det var att så här att bara lyfta nationalism på, alltså, liksom i debatten. Och sen så att det inte var, fanns ett hur var liksom för att det...
Det är någonting, vi måste själva upp, liksom, lära oss att fylla, ja, det där. Mm. Så. Och vi måste då i Sverige, i sådana fall tror jag, lära oss att våga vara nationalister.
Ja.
Mm. Och jag skulle säga, här är det ett skällsord. Vilket är sinnessjukt.
Ja, det är sinnessjukt.
Men det har ju blivit det. Alltså, vi ska ju inte vara stolta liksom, över fädernes land, utan vi ska ju mest leta lite vad vi har för fel och brister. Vi har pratat om förut här med som där, ja, oikofobi, som är ganska typiskt. Det är väldigt typiskt svenskar. Mm. Att vi tycker att alla andra de är så exotiska och det är så kulturellt spännande och det är orientaliskt och allting sådär. Men vi är lite tråkiga och dassiga och bleka och har liksom en kastkultur. Mm. Det är den bilden vi har, men det är inte välkomnande för nya personer.
Nej, inte dugg.
Fruktansvärt tråkigt.
Och som att det är liksom någon slags, alltså att man måste välja, liksom att så här, ja, men antingen är din kultur cool eller så är min kultur.
Ja, just det.
Det är inte ett nollsummespel.
Nej, det är eldfest eller midsommar, man kan inte gilla båda. Nej, man måste välja lag.
Ja.
Mm. Ja, jag tycker det är roligt, för det finns ju saker som är uppenbart attraktiva. Och för mina grannar så är ju jul och advent sånt som, det är två små barn och deras mamma och pappa. De satt ju bara, ja, typ andra, tredje året, de bodde grannar med, så åkte det upp adventsljusstakar och det kände de verkligen väldigt tydligt att det ville de vara med på liksom. Mm. Och de är ju muslimer i någon mening, inte särskilt religiösa, men... Mm. De är födda i ett muslimskt land och kommer till Sverige och inte, liksom, inte blivit kristna eller något annat. Liksom. Mm. Men för dem var det... Ja,
ja, men det är nice.
Ja, eller hur?
Ja, absolut.
Ja, det lyser det här lilla ljusstaken som de har köpt på Jula eller något sånt här i deras fönster och de är med.
Mm. Och, fan, det är lite kul att säga, för det här är en av de sakerna jag kommit på att jag saknar nu när jag inte bor i Sverige.
Mm.
Det är liksom, ja, men se de här adventsljussakerna i fönstren och av någon jävla anledning Lucia. För att jag aldrig, alltså det är ingenting jag har varit ett fan av. Nej. Men det bara känns, alltså det har liksom bara varit med. Och sen så när det inte finns så är det, ja.
Men så är det när man flyttar ut någonstans. Direkt med 2 månader i Dubai för mig, för att jag skulle bara, ja, men sakna...
Du gick runt där i Lucia särken och bara händerna.
Ja, det var det inte Lucia, jag var där, men det är andra saker. Men det är ju så, man, vissa saker tar man för givet och så, när man inte har dem längre så känner man, det där var rätt skönt liksom.
Mm. Mm.
Ja, det är väl lite någonting som förenar faktiskt just svenskar, där det är så första helgen i advent där och alla ska plocka fram sina kartonger och liksom, det börjar äntligen bli mot jul.
Och ingen har egentligen tid.
Nej, ingen har tid egentligen.
För allting på jobbet måste gå i mål också.
Fast det är mysigt. Det är som en myskänsla. Just det,
apropå jul. Ja. Det är också en grej jag tänkt att, och nu, ja, det kanske låter som att jag ser emot mig själv, men...
Det får man. You contain multitude, som man säger.
Ja, men när det kommer till, liksom, för att man bestämde ju 1975 att Sverige skulle vara en mångkultur, eller riksdagen gjorde ju det.
Nej, gjorde man redan så här det var.
Jag tror det var 1975.
Ja, det är något
sånt. Det är 1970-talet, definitivt.
Och att så här, ja, men... invandrare får själva få bestämma hur mycket de vill ingå i hur mycket de vill ingå i det svenska gemenskapen eller vad det nu stod. Men man har ju liksom inte tagit några fördelarna, så att, för jag tänker att om då kunde man ju sagt okej, men alla får bestämma sina röddagar, så du kan välja muslimska röddagar eller kristna, och så behöver man, så typ om det är någon som är muslim, då behöver man inte betala OB på typ juldagen och sådana
grejer. Just det, kan spara en slant på handelsavtalet.
Ja, eller? Men det har man skitit i. Okej, så vi ska bara ha det liksom nackdelarna.
Eller
liksom,
visst. Ja.
Men så här, lite vad du säger är ju då den här vägen framåt, det här då som en del... torg för att så här, vi vill ha tillbaka gamla Sverige. Mm. Det där det finns inte, det är ingen
kommer inte komma tillbaka.
Nej.
Och jag menar, alltså man, det är ju tråkigt. Men det är så verkligheten ser ut.
Samtidigt så finns det väl på sätt och vis, så länge vi fortsätter att prata om det, hylla det och liksom, i någon mån finns det så här, det är inte viktigt för mig att det bara finns det gamla Sverige i hela Sverige.
Mm.
Det som är viktigt för mig är att det finns platser, sfärer där det gamla Sverige, i alla fall det vi uppfattar som väldigt positivt i Sverige, finns. Och det tror jag går att åstadkomma. För jag gillar ju andra kulturer också. Jag åker jättegärna till andra länder, eller för den delen tar del av annars kultur i Sverige, men jag tycker det är viktigt att majoritetskulturen har en särställning på något sätt.
Alltså jag tror inte att svensk kultur kommer att försvinna. Det är inte det jag säger. Men det kommer inte, alltså det homogena Sverige kommer inte komma tillbaka.
Nej.
Och tillitssamhället i den utsträckningen, utsträckning det har varit i alla fall tidigare, det kommer inte komma tillbaka. Jag tror svensk kultur kommer ju överleva. Men det kommer vara en mångkultur. Alltså det kommer finnas andra kulturer med, och de kommer inte, de kommer vara kvar. Sen så får man ju hitta kanske något sätt att leva tillsammans, så det går säkert att få de här andra minoritetskulturerna att anpassa sig till svensk kultur i viss utsträckning, men de kommer liksom inte, alltså assimilering kommer inte ske.
Sen var inte svensk kultur någonsin helt statisk, utan den har ju liksom förändrats av inflytande. Det är bara att det har skett över så långa tidshorisonter.
Det
som
är
speciellt nu, de senaste säg 40-50 åren, är ju att liksom lika mycket kulturell förändring och påverkan som vi har fått på 1000 år har kommit på 50 år istället. Så det är inte, all påverkan är inte dålig, och all förändring av kultur är inte dålig. Men när det går så fort så man tappar fotfästet och tillit och sånt bryts upp, det är det som är...
Nej, men jag tror inte du kan ha tillitssamhälle i en mångkultur.
Nej, det är sant.
Alltså jag tror inte att mångkultur är dömt att misslyckas. Det är många som säger att mångkultur funkar inte, och det stämmer ju inte, men
det funkar annorlunda.
Alltså mångkultur, det är svårt att få, alltså, för att mångkultur har ju funnits så många exempel i historien än idag, men väldigt få av dem som är demokratier. Men alltså jag menar,
och det är väldigt få av dem som är tillitssamhällen och massiva välfärdsstater.
Ja, exakt. Så
det, går precis, det att kombinera?
I alla fall inte tillit. Kanske välfärd, jag vet inte. Men du måste ju, alltså ja, det finns ju, alltså då har du ju grupper som har sina egna sociala protokoll. Det är svårt att ha ett ett liksom tillitssamhälle som korsar alla grupper liksom.
Men du som bor i Bryssel, hur, för det är också en verkligen mångkulturstad i någon mening. På vilket sätt är Bryssel större eller mindre problem än Sverige, eller hur hanterar man det bättre?
Ja, det är ju Göteborg och Bryssel som alla är liksom jihadister som flyttar och åker ner till ISIS.
Just det, det var de två städerna som låg längst upp där på IS-listan.
Nya ledaren är från Göteborg.
Ja.
Det är något att vara stolt över.
Han är väl född till och med.
Han kan svära som en hamnarbetare liksom.
Hörde, men vi har fem minuter, kvar. Men jag ska utmana dig lite grann. Jag tänker att du har ett slätstyrkan. Även om man nu accepterar då men det kommer inte bli en homogen kultur, utan det är en mångfald. Ska politiken aspirera på assimilation eller på integration?
Vid det här laget integration.
Så man ska inte driva en ansats där man ska försöka få så många att anpassa sig som möjligt, utan man ska ha en, att så här,
alltså man kan ju försöka, men jag tror att det tåget har gått. Det är liksom lite det som är min poäng. Inte liksom vad man vill eller vad man hoppas på, utan bara vad är det som är möjligt vid det här laget.
Vad är det som är svårare med att skapa assimilering?
Ja, men det är så många nu. Alltså det är så många att om du tar vissa grupper, de kommer ju aldrig i kontakt med svenskar. Då ska man göra det här med tvångsförflyttningar, och även då, alltså det kommer ju vara
I vissa åldersgrupper så är det ju, man pratar ju lite om skolan, i vissa åldersgrupper så blir det extremt svårt att göra något annat än...
Tänk om 50 år.
Liksom. Då blir alla kuddbarn liksom.
Ja, exakt. Det känns lite orealistiskt. Så att det är bättre att gå på, alltså vad är det vi har och vad kan vi jobba med? Det
Men integration, det betyder ju faktiskt i ärlighetens namn att vi ska mötas på mitten. Mm. Ja. Det betyder alltså inte någon form av anpassning till oss, utan det betyder att vi också, som är då liksom majoritetssvenskar, vi ska ju faktiskt i ärlighetens namn anpassa oss också.
Ja, men svenskar behöver kanske inte anpassa sig liksom kult, att man behöver ändra sina värderingar, men i alla fall sina förväntningar och lagstiftning och policies och så vidare. Alltså, det kommer ju behövas göras anpassningar, men det betyder inte att svenska behöver ändra på svensk kultur, förutom att bli mer stolta över sin kultur.
Ja, just det. Och mer framåtlutare och berätta om den.
Eller, det är, ja, i och för sig, det är, som sagt, det är ju också en anpassning.
Det är ju en anpassning på sitt sätt, även om det är, men det är just att integration, när man tänker på det, så tänker man oftast egentligen att, ja, men det är för att de ska bli lite mer som oss. Mm. Det är ju inte bara det, utan då behöver vi också göra vissa förändringar liksom vi som är födda här och har varit i generationer.
Fast det är väl inget problem att vi ändrar på de dragen i vår kultur som har satt oss i skiten.
Nej, jag säger inte att det är problem, men jag säger bara att jag tror inte att det kanske är så som den gängse uppfattningen är, att man måste förstå att vi måste göra någonting, för jag är lite inne på det du säger, men är där vi är.
Men alltså,
vi får gräva där vi står.
Ja, men ska man verkligen vara så uppgiven? Jag tänker på, jag tror ju att människor i grunden, alltså vi är rätt sopiga på många sätt och egoistiska och sådär, men det går att vädja till människor, alltså människor är mottagliga för budskap och är beredda. Och om vi tittar på om det har gått med några miljarder till UNRWA-skolor och få liksom hundratusentals ungar i de här palestinska områdena att köpa in sig på jihad och judehat, sådana här saker, då borde väl vi med lite pengar och en satsning i de svenska skolorna få unga människor att köpa in sig i någonting positivt. Någonting som inte handlar om en dödskult, utan handlar om någonting som man kan få vara med i och skapa och bli inbjuden till. Och som är väldigt svenskt, men där man är välkommen att lägga till saker som man kommer med. Alltså, vi är så rädda för att... Alltså, jag har ingenting emot att indoktrinera barn i goda... Liksom, i goda traditioner eller goda, det gör vi hela tiden med våra egna barn, jag håller ju på hela tiden och försöker få dem att laga mat, städa sitt rum, bete sig som folk mot både vuxna och andra barn och så här. Alltså, är det verkligen omöjligt att liksom bygga en gemensam kultur via skolor och samhället?
Nej, det tror jag inte, eller jo.
I Rinkeby kommer det vara svårt, ja, men de som är lärare där har inte svensk kultur.
Nej, såklart. Det krävs ju, vad man säger, it takes a village to raise a kid.
Så exakt.
Jag tror att det går att indoktrinera dem i att älska Sverige, men menar, om de ska... Så du kan nog indoktrinera in dem i liksom konsensuskultur och jantelag och liksom... så här platt organisationsstruktur och liksom för det måste de liksom leva i.
Ja, så är det.
Men
visst. Och vi kan stå upp med att det inte omfattar alla de sakerna, utan det finns ju en kärna som är viktig.
Ja.
Där Jante inte finns med för mig i alla fall.
Men alltså, när vi börjar prata så här, okej, men vi gör en kompromiss då. Så om du tar till exempel, för jag om vi tar Rinkeby, tog det upp här då. Så när vi integrerar oss med somalier i Rinkeby och vi ska då göra anpassningar i lagstiftningen för att mötas, vad innebär det då?
Ja, men som sagt, jag tycker att en bra grej är liksom de kan få ha sina egna traditioner, sina egna bröderdagar är också en bra grej. Vad skulle man mer kunna göra? Ja, alltså, egentligen, man gör ganska mycket.
Äktenskapslagstiftning, barnuppfostran.
Ja, barnuppfostran.
Får man aga barn?
Nej.
Så vi ska inte mötas på dem? Så vi möts ibland?
Eller alltså, liksom? Egentligen får de ju det ganska mycket redan nu. Så att jag vet inte om det är så mycket mer man behöver göra. Utan det som behöver göras mer nu är väl kanske att svenskar borde ta för sig lite. Egentligen. För att svenskar har redan anpassat sig en hel del.
Men där känns det ju som att det är svårt att ta för sig när inte ens staten och våldsmonopolet backar upp en liksom.
Ja.
Där har vi en anpassning som behöver göras utav det svenska samhället.
Jag tror många svenskar har haft mycket lättare att stå upp för Sverige och svensk kultur med rak rygg om polisen till exempel tog itu med terrorkramare som går och skriker.
Men det där är faktiskt en bra sak. Jag vet, vi kanske inte hinner med
det. Nej, men vi hinner.
Ja. Vi hinner. Vi tar den.
Alltså, vi är tre mot ena, Fredrik. Viktar med klockan.
För det där är liksom, det där är sant. Det där är en anpassning som, eller en grej som man inte tänkt på. Det, alltså, jag tror att hade man varit svinhård från första början, alltså det är någonting som många invandrare hade respekterat.
Oh, ja. Och efterfrågar nu.
Ja, för det är det man är van vid.
Ja.
Och det, jag tror att det är en krock. Alltså, vi kommer från väldigt patriarkala länder där det är väldigt hårt och där det är liksom väldigt dominanta män.
Mm.
Och så kommer man till ett land där allting ska vara mjukt och snällt.
Mm. Feminiserat.
Mm. Ja, och verkligen feminiserat i skolan.
Ja, och den krocken tror jag, det har gjort att det har slagit slint i huvudet på väldigt många ungdomar.
Mm.
Och hade, om man pekar med hela handen, det är det här som gäller. Annars åker du in, eller ännu värre, du åker ut.
Ja.
Liksom. Det är ett språk de hade fattat.
Mm.
Men då måste du ju också kunna genomföra det.
Ja.
Om du hotar med att man åker in eller åker ut.
Ja.
Och inte sen klarar av att genomföra det.
Ja.
Är det inte lite där vi har hamnat?
Jo.
Att vi har inte lyckats genomföra de här sakerna. Vi gör det inte. Vi bara pratar, men det är viktigt att ställa krav. Och vi är så här, men vi klarar ju inte det.
Nej, det är sant.
Och då har vi ju sagt till alla hela tiden att jo då, vi har regler här, fast det gäller inte för dig, för att vi kommer inte slänga in dig någonstans, utan du får en bulle här borta hos en sostant och sen så kan du springa tillbaka. Det är ju det vi har sagt i decennier, att inga regler gäller.
Men det jag märkte när jag undervisade för, ja, nu är det 20 år sedan nästan, men det var ju väldigt blandade klasser på den tiden, med, det var ju att de som kom från patriarkala strukturer, för dem var det viktigt att jag först agerade som magister, liksom de behövde känna att det finns en stålhand i den där mjuka vanten. Först måste, för det var respekt för dem. Det tyckte de var liksom... och sen, när man talar om att men utanför den här gränsen, här är det stenhårt. Håller ni på så här så... Där smäller det. Det är bara att ta tvärstopp.
Mm.
Då var ju de gärna med på den lite mycket. Då upptäckte de det trevliga med att vara i det här samförstånds... spacet istället.
Mm.
Men det behövdes att de visste att gränsen var stenhård här. Liksom.
Mm.
Men undrar jag, är det just att det är patriarkala eller att det är auktoritära? För att det är väl auktoritära som är nyckelordet där, snarare än det patriarkala.
Du menar att Madagaskars matriarkat, hade det varit auktoritärt så hade det också varit...
Eller? Ja, men alltså, jag menar det här med stålhanden. Mm. Det är ju att det är en stålhand per se. Det är ju inte att det är ett manligt patriarkat.
Ja, men det är en bra fråga, det är sant. Men jag tror att det är lite båda.
Ja.
För att det är ju oftast killarna som är problem, alltså invandrarkillarna, de unga, eller de andra generationens också, men liksom att de har ingen respekt för svenska män.
Nej.
Och de skulle ha respekt för svenska män om de betedde sig tydligt. Däremot så spelar det nästan ingen roll hur en kvinna beter sig, för att den har man inte respekt för ändå, därför att...
Ja, alltså precis. Då tittar man ju liksom så här, men vem är den manliga beskyddaren? Liksom, och är han en jävla mes?
Så är det så här, 80% kvinnor på en skola bland lärarna, och så finns det en manlig rektor.
Mm.
Och den manliga rektorn är inte stenhård när det behövs.
Mm.
Då rasar förtroendet för hela the chain of command.
Så vad du säger då är att ändå möjlig då kompromiss är att man blir lite mer patriarkal i Sverige.
Jag säger som Bard, vi behöver både matriarkat och patriarkat.
Då får vi sluta med det.
Både du och jag, vi får vara med här ändå. Både männen och kvinnorna.
Men du runda av.
Ja, kan runda av. Och säga tack snälla Mosa för att du var här och gästade podden.
Tack, det var kul.
Trevligt, tack.
Tack.